Jag ska hoppa direkt in i dagens bibeltext som idag läser jag från Gunnar sa det innan från Johannes kapitel 2 läser jag. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade henne, kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Och Jesus sa, fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han, ös nu upp och bär in det till värden. Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa, alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända tills nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och lärjungarna trodde på honom. Det här var det första av de tecken, står det, som Jesus gjorde. Och läser vi vidare i Johannes evangeliet så återkommer det här begreppet flera gånger. Att varje gång som Jesus utför ett mirakel så säger Johannes att han gör ett tecken. Har ni spelat kortspelet någon gång som kallas tecknet? Det var länge sedan jag gjorde det. Men man är 4 stycken för mig och så är man 2 och 2. Och så ska man samla kort tills man har 4 stycken likadana. Och när man har det så ska man göra ett hemligt tecken till sin lagkamrat. Ett tecken som man har bestämt tidigare. Och när man gör det här tecknet så slår man på högen. Före det andra laget. Det här tecknet har man bestämt innan då för att den andra ska känna igen. För att förstå att nu är det någonting särskilt på gång. Och på samma sätt menar Johannes att när Jesus gör det som han kallar tecken eller ett mirakel så då är det ett tecken på någonting större. Det är något speciellt som händer just där och då, men det är inte tecknet i sig som är det viktiga utan att det ska visa vägen till något annat. På engelska används ordet sign. Alltså typ skylt. Tänk dig en vägskylt som visar dig vägen mot det mål som du är på väg till. Och Johannes han har lagt upp sitt evangelium på det här sättet med 7 olika vägskyltar som alla i sig är delmål men som pekar vidare mot, som en liten ledtråd på vart det är vi är på väg. Och vad det kan vara, det får ni reda på påskdagen. Kanske det var en liten aning. Men hela grunden för de här tecknena, det är ju att de visar på ögonblick när himmelriket och jorden på något sätt knyts samman. Poängen i sig är inte att det är något overkligt som sker, utan att det som Jesus gör, det pekar bort ifrån jorden emot en himmelsk verklighet. Och om vi backar lite från den här texten, så precis innan Johannes beskriver det här bröllopet så berättar han om hur Jesus möter en som heter Natanael. Och så berättar Jesus för Natanael, om jag har sett dig långt innan vi möttes, säger han, jag såg dig när du var under fikonträdet. Vi vet inte vad Natanael gjorde där under trädet. Men dessa ord blir för Natanael väldigt avgörande för honom för att förstå vem Jesus är. Och så utbrister han, men du är verkligen Gud. Du är Israels kung. Eller du är Guds son, säger han. Du är Israels kung. Och så svarar Jesus, Du ska få se större saker än så här. Att jag såg dig under fikonträdet. Du ska få se mycket större saker än så. Så säger han, ni ska få se himmelen öppen. Och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Och det är just det här som händer när Jesus förvandlar vattnet till vin. Att himmelen öppnar sig och stiger ner över Jesus. Att himmelens verklighet på något sätt manifesteras genom Jesus. Och den här texten kan ju kännas lite malplacerad i dagens samhälle som har så ganska stora alkoholproblem. Och jag tror att i vissa kretsar skulle Jesus få ganska mycket kritik idag. Komma här och göra 600 liter vin bara så där. Och det är nödvändigt. Och ibland så används den här texten just för att rättfärdiggöra. Ja, men Jesus gjorde ju vatten till vin, då kan jag väl dricka hur mycket jag vill. Så, men det, då har man helt missat poängen med vad det är som händer här. För det första så bröllop på den här tiden var ju helt andra tillställningar än vad vi är vana vid idag. De kunde hålla på flera dagar, ibland kanske en vecka. Och det kom nya gäster allt eftersom. Och kanske involverade hela byn där man bodde och omkringliggande byar och sådär också. Det var antagligen därför som Jesus och hans vänner var med där också. Och då går det ju självklart åt stora mängder mat och dryck. Och så var det brudgummens ansvar att se till att det fanns tillräckligt till alla. Så när vinet tar slut så är det är en social katastrof egentligen som väntar brudgummen. Och det skulle bli väldigt pinsamt för honom, en förlägenhet. Och det skulle dra skam över både honom och hans familj. Så det är lite den bakliggande situationen där. Men för många år sedan så var jag på ett bröllop. Där de hade lagt upp det lite så att alla gäster fick ha med sig varsin maträtt istället för presenter. Så fick man vara med och bidra till bröllopsmiddagen som ett stort knytkalas. Väldigt bra sätt, en bra lösning som verkligen hjälper till att hålla kostnaderna nere för ett bröllop som ibland kan skena iväg så. Men det som hände på det här bröllopet var att när det var vårat bords tur att gå och hämta mat, då var typ ingenting kvar. De här värdarna som skulle se till lite, men nu är det ert bords tur, de hade missat lite i sin uppgift. Och det visade sig att andra bord hade gått två gånger innan vi hade gått och sådär. Ja, det blev lite tokigt. Så vi stormade ut därifrån och gormade. Jag kommer aldrig se dig igen. Nej, det gjorde vi inte. Men vi skrapade ihop de bitar som fanns. Och så tog vi en hamburgare efteråt. Det var inte svårare än så. Jag tror aldrig att brudparet i sig uppfattade vad det var som hände. De hade ju fått sin mat och det var ju dem det handlade om. Men jag tror att hade de förstått att nu sitter det helt bord här som nästan inte fått någon mat. Då tror jag de hade upplevt det ganska jobbigt. De hade kanske känt sig ganska skamsna. Även om det inte var så att de hade gjort något fel. Men lite av den här känslan kan vi ta med oss in i den här bibeltexten. Så kanske vi lite bättre förstår situationen. Maria, Jesu mor, är ju den som först snappar upp situationen och så tar hon informationen vidare till Jesus. Varför hon gör det vet vi inte, om hon hade något särskilt ansvar eller sådär. Men enligt Johannes så är ju det här Jesu första tecken. Vi vet inte om kanske är det så att Jesus har visat vem man verkligen är i hemmet tidigare eller i mindre sammanhang eller sådär. Eller så är det kanske så här att Maria har burit på den här vissheten sen Jesus föddes, att men här har vi Messias, vår räddare, som hon har väntat och väntat på att få se det bli verklighet. Hon har med sig de här orden som herdarna kom med till henne när Jesus var nyfödd. Och orden som vi hörde Gunvor läsa när de bar fram Jesus i templet, att han ska bli till upprättelse för Israels folk. Och tänk om kanske, men nu är det dags. Och så svarar Jesus, nej, min stund har inte kommit. Och det här är också en fras som återkommer flera gånger i evangeliet. Min stund är inte inne än, min stund har inte kommit. Och går vi fram till det när det börjar närma sig Jesu korsfästelse och den tiden, då vänds det här uttrycket och istället så sägs det, ja men stunden hade kommit, eller det är för denna stund jag har kommit, säger Jesus. Och så står det, skriver Johannes också, men Jesus visste att hans stund hade kommit, och Jesus han ber, far, stunden har kommit. Men nu så säger Jesus, min stund har inte kommit än. Och det känns ju lite som att det saknas några rader i beskrivningen av vad det är som utspelar sig här. För ändå så gör Jesus vad han gör. Eller var det Maria som övertalade honom? Vi vet inte. Men Maria verkar inte heller särskilt nedslagen av Jesu ord. Efter hon har pratat med Jesus så går hon direkt till tjänaren och säger, men gör vad han säger åt er att göra. Och det här tänker jag är ett fantastiskt exempel på tro. Och det poängteras ibland att Maria, hon gav bara en enda anvisning som har blivit bevarad åt oss. Och det är just det hon säger till tjänarna här. Gör det Jesus säger åt er att göra. Och det tänker jag är en anvisning bättre än någon annan för oss också att följa. Gör det som Jesus ber dig att göra. Och Jesus eller Maria, hon visste att hon kunde vända sig till Jesus i tider av nöd, men hon visste också att låta Jesus ta hand om det när hon väl låtit honom veta behovet. Och resultatet här, det blir ju början på ett sätt på Jesu aktiva verksamhet så. När vi läser flera av de gamla profeterna i Gamla testamentet så återkommer det gång på gång löfte om en tid eller någonting som ska indikera att nu är tiden inne då Gud gör något nytt. Så här står det i Jeremia: de ska komma och jubla på Sions höjd och strömma som en flod till Herrens goda, till säd, vin och olja, till unga får och oxar. Joel skriver, och det ska ske på den tiden att bergen ska drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk. Amos skriver nästan likadant. Se, dagar ska komma, säger Herren, då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Det är löften på något sätt om ett överflöd som pekar på att nu gör Gud något nytt. Och man kan tycka det är väldigt mycket vin Jesus gör i den här situationen. Hade brudgummen beräknat så jättefel? Eller är det något annat som Jesus vill poängtera? Detta överflöd som Jesus förser dem med, den blir en indikation på att detta löfte de väntat på så länge, det har anlänt. Gud själv har stigit ner och verkar i och genom Jesu ord och handlingar. Och löftet om välsignelser i överflöd har tagit sin början. Ja, men Maria, hon var övertygad om att Jesus kunde hjälpa till i den här situationen. Vilket leder till att brudgummen, han blir ärad istället för bortgjord. Han blir upphöjd istället för vad nu som är motsats till upphöjd, nedgjord kanske. När Johannes senare summerar sitt evangelium så skriver han att dessa tecken har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Och när vi då tar detta till oss själva, så får vi ta med oss att detta gäller än idag. Jesus vill att vi ska ha liv i hans namn. Det är härligt. Att vi ska ha liv i hans namn genom tro. Men kanske är det så här att vi också upplever situationer i våra liv just nu som känns mer som vatten. Men vi skulle önska att det var som vin. Och så kanske den här fruktan väger över för vad som ska ske när konsekvenserna av den här situationen kommer fram. Kanske är det så att du har en vän som du märker att här finns det en situation som är vatten, men det borde vara vin. Och du är rädd för vad som ska ske när konsekvenserna av denna situation blir verklighet. Och till en början här får vi göra som Maria. Vi får ta det till Jesus. Men vi får också ta till oss vissheten att Jesus vill möta dig eller din väns situation och låta välsignelsen flöda över även över dig eller din vän. Han vill låta det vattnet också bli till vin. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du vill möta med oss, Herre. Du ser de situationer i våra liv som vi kanske upplever nedslagna eller tunga. Vi upplever som att det har bara blivit vatten av allt när det borde ha varit vin. Fader, jag ber att du ska gripa in i den situation som vi tänker på just nu, Herre. Tack Fader för att du kan förvandla varje situation till det bättre. Jag ber att du ska hjälpa oss att lägga det vid dina fötter. Jag ber att du ska hjälpa oss att se våra vänner runt omkring oss också som kämpar, Herre. Och ta det till dig, Jesus. Låt oss lik Maria ta situationen till dig, Jesus. Och tack Fader för att du än idag, du griper in och du förvandlar. Du gör vatten till vin på många olika sätt, Herre. Jag ber om din välsignelse över var och en som är här just nu. Men speciellt också för dem som inte kunde komma hit idag. Amen.